Det här blir enkelt. Tro inte att jag kommer göra en jättedjup utredning kring detta. Det här är ett stort ämne, men det är ett jättespännande ämne i och för sig. Och det är spännande för mig som inte har ägnat mig så mycket åt detta förut. Men innan vi går in på nådegåvorna så får jag bara reflektera kort över den situation vi är i. För det första så fann jag ett bibelställe i någon av Moseböckerna. Jag hittar inte åt det just nu faktiskt, men där står om att tvätta sig. Det står om att tvätta sig på flera ställen. Det står om att tvätta sig under rinnande vatten, står det. På åtminstone ett par ställen, tror jag. Och inte förrän på 1920-talet så upptäckte läkarna att man var tvungen att tvätta sig under rinnande vatten för att bakterier skulle försvinna bort. Men det skriver Moseböckerna om. Inte om bakterier, för det visste man inte vad det var. Men att man ska tvätta sig under rinnande vatten. Jag tycker det är ganska häftigt. Och så står det i Uppenbarelseboken om tidens slut. Så står det också på flera ställen hur de som var märkta med Guds sigill hade ett speciellt beskydd. Det tycker jag också vi kan ta med oss i de här tiderna. Att Bibeln har ord som är så gamla som talar om beskydd. Både fysiskt, mänskligt, förståndigt beskydd. Och också i Uppenbarelseboken ett andligt beskydd. Det tycker jag är något fantastiskt egentligen. Gud har allt i sin hand. Robert har sagt att vi ska gå in i en period nu med ett antal fördjupningsveckor, och han inledde egentligen den perioden förra söndagen med att tala om nådegåvorna. Och då bad han mig att jag skulle tala om förståelsen av nådegåvorna. Och det ska jag försöka göra. Och som sagt var, jag kommer att prata lite grunder helt enkelt som vi tar med oss in i den här perioden. Han kommer sen att gå över att tala om funktionen av gåvorna för att sen sluta med att tala om förmerandet av gåvorna. Det här är det som ska vara närmsta veckorna, och det finns datum för detta. Det kommer bli speciella tillfällen när vi går in i och tränar också på gåvorna. Inte bara gudstjänster så att säga. Är du färdig som kristen? Är du klar med Gud? Är Gud klar med dig? Är det någon som räcker upp handen på de frågorna och säger ja? Det tror jag inte. Jag tror inte ens en 100-åring som besöker en gudstjänst kan säga en sån sak. Jo, jag är klar. Jag har förstått allt. Jag har lärt mig allt. Jag har gjort allt. Jag har fått all välsignelse. Jag har välsignat alla. Jag är klar. Nej. Det är vi inte. Vi är inte det. Men ibland beter vi oss som om vi är klara, eller hur? Vi slutar att lyssna och vi kanske lägger ner våra ambitioner lite grann. Åtminstone periodvis. Jag tror inte Gud dömer oss så hårt för det. Jag tror att han faktiskt låter oss få vila i vissa perioder, absolut. Men tänk att du och jag är inte klara. Vi är inte färdiga. Gåvorna finns där för oss. Tycker du hade en härlig... Du sa där, våra underligheter. Tänk att Gud kan använda våra underligheter. Robert höll ett tal på min 50-årsfest. Och då sa han, Stefan, du är nörd, sa han. Han syftade nog lite grann på hockeyintresset kanske. Så, men Och jag sa till honom, men vet du, tänk att det är en tillgång. Hur många nördar är det inte i den här världen som har skapat de mest fantastiska produkter? Som har grottat ner sig i hur dataprogram ska utformas och hur uppfinningar ska plockas fram och tjäna människan på bästa sätt. Att Gud kan använda dina och mina konstigheter till och med. Tänk vilken bra början. Då har vi alla någonting att ge. Vare sig vi tycker att vi är fantastiska eller mindre fantastiska. Treenheten ska jag bara ta en kort reflektion. Fadern, sonen och den helige ande. Vi kopplar ihop andens gåvor mest med helige ande, va? Jag tror vi gör det. Men jag tycker inte vi behöver göra det. Gud är ju ande, eller hur? Fadern är ande, Jesus är ande och den helige ande är ande. Gud är ande. Det är Guds gåvor vi får. Fadern känns lite på avstånd, eller hur? Vi har svårt med treenheten, tror jag. Jesus känns mer nära. Vi har berättelser, vi har bilder, vi ser honom framför oss. Helige ande är också lite så otydlig, kan vi tycka. Men vi ska komma fram till lite mera kring det, tänker jag. Jag tänker så här, fadern är en kristens varför. Jesus är en kristens vem. Och anden är en kristens hur. Fadern tänker oss i alla fall, när vi tänker skaparen så tänker vi nog kanske fadern, att varför finns vi? Jo, därför att fadern har skapat genom Jesus. Vem är Gud? Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen vem Gud är. Så Jesus är vårt vem, så att säga, en kristens vem. Men anden är vårt hur. Hur ska jag leva mitt kristna liv? Det hjälper anden med oss. Han är vårt hur. Vi ska läsa tillsammans. Jag tror vi står upp bara för att få röra lite grann på våra kroppar. Så läser jag för er. Nådegåvorna finns på några ställen. Romarbrevet 12, Efesierbrevet 4, 1 Petrusbrevet 4. Men jag har valt att fokusera på 1 Korintherbrevet 12. Och det är där vi läser nu. I frågan om andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige anden. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som den själv vill. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Varsågod och sitt. En fantastisk text. Jag valde att läsa väldigt mycket för jag tycker bibelordet självt talar, predikar för oss. Det man kan lägga märke till i början är att Paulus kopplar samman direkt andens gåvor med Jesus. Ingen kan säga Jesus är Herre utan att man har anden. Oerhört väsentligt. Så tappar vi fokus på Jesus så tappar vi fokus på anden och andens gåvor. Jag skulle vilja säga att den kristna kyrkan i Sverige har tappat lite fokus på Kristus. Och det visar sig att vi tappar fokus på den heliga andens gåvor också. Jag tror att vi behöver vända tillbaka. Vi behöver bli mera tydliga i vår bekännelse på Kristus. Och det kommer visa sig i att vi söker efter andens gåvor på ett nytt sätt. Jag ska börja egentligen med att prata om detta med hinder för anden. För jag tror att det finns hinder hos oss. Och vilka kan de hindren vara? Ja, att vi helt enkelt står emot anden. Vi värjer oss lite grann. Är det inte så? Om vi ska vara lite ärliga, det bör vi vara. Och vi ska inte skämmas på det sättet, tänker jag. Utan bara vara ärliga inför andens gåvor. Är det inte så att vi ibland motar oss ifrån vad Gud vill göra? Både för att vi kanske har en del sämre erfarenheter. Vi har hört talas och vi har sett missbruk kring de här frågorna. Vilket gör att vi lite grann vi backar så när vi börjar prata om profetia och tungotal och helande gåva och så vidare. Tänkte, nej men det rör inte mig. Det får någon annan sköta. Eller hur? Men är det så? Är det så vi ska tänka? Ibland kan vi nog kväva anden också. Och då tänker jag att det kanske handlar om att vi tänker på annat. Vårt tankeliv upptas av andra saker helt enkelt. Och det vi kanske har upplevt i en gudstjänst eller på ett läger eller på en bönestund eller på en gemenskaps eller vad det kan vara, så kväver vi det med andra saker. Intressen eller arbete, pengar, materiella saker. Istället för att odla vår upplevelse eller ta vara på den eller leva i en gåva vi kanske trodde att vi fick den gången. Ibland är vi rädda för anden. Vi litar inte på att Gud är god, tänker jag då. Vi litar inte på att Gud är en gentleman, för jag tror att han är. Han tvingar sig aldrig någonsin på oss, eller hur? Det finns liksom inte i hans person. Han som inte bara agerar kärleksfullt, han är kärleken. Varför ska vi vara rädda för det Gud faktiskt vill ge oss? Jag har inget bra svar, för jag har ju gjort likadant. Alla de här tre punkterna till att börja med. Självklart är det så. Men på något sätt så litar vi inte riktigt på vad Gud faktiskt vill göra. Och att det är gott. Ibland bedrövar vi anden. Det har vi nog gjort, kanske inte alla utav oss, för vi är olika människor. Men jag kan erkänna att jag har bedrövat anden, absolut. Jag har inte stått för det jag har trott på. Jag har kanske blivit arg i vissa lägen. Jag har gjort någon ledsen på riktigt. Ska han som är kristen göra så? Och så har jag känt kanske, ni vet det här, när det blir i magen så känner man att det här var inget bra. Så ber man om förlåtelse. Vi bedrövar anden ibland, tror jag. Och då passiviserar vi oss själva, tror jag, i detta med andens gåvor. Okunnighet om anden. Ja, det är nog så. I vårt sekulariserade land så är okunnigheten väldigt påtaglig. Kan också vara så att okunnigheten faktiskt är påtaglig i den kristna församlingen. Därför att vi har slutat läsa vår bibel. Vi tror inte riktigt på vårt kristna tro på det sättet att Gud verkar genom oss människor. Och då har vi skapat en okunnighet om vad Gud faktiskt kan och vill göra genom oss. Alla dessa påståenden är ju hinder för anden. Och det är bra att bli medveten om det, tycker jag. Ibland så kanske vi inte är helt medvetna om heller att vi har hinder i våra liv. Jag har valt egentligen specifikt 4 verser i Första Korinthierbrevet 12, och det är de här 4 verserna där jag tycker det finns 4 nyckelord. Det första nyckelordet, det är nådegåvorna. Och det var precis som Margareta sa, det är ju en gåva som vi får. Och vi får den av nåd. Det är så viktigt att poängtera det. Vi får ju inte gåvorna därför att vi förtjänar gåvorna. Vi får ju gåvorna därför att Gud älskar oss och har dött för oss och vill oss vårt bästa. Det är gåvor av nåd. Och en gåva, precis som Margareta gjorde, den tar man ju inte emot och ställer undan. Tack, bra, toppen. Det var snällt. Du öppnar den för det första och du är nyfiken, vad är det jag har fått? Och så upptäcker man har fått en snickarlåda. Toppen, så ställer vi undan den. Nej, det gör vi ju inte heller, va? Utan är en bra snickarlåda, då börjar vi använda den på en gång. Och är det inte så många gånger att vi glömmer bort de gåvor vi har fått? Är det inte så? Vi använder dem inte. Vi tar emot dem och vi har fått dem och vi kanske använder dem under en kort tid och ser som att vi glömmer bort det. Och tänker att ja, det var då, det var där och då, och sen var det slut med det. Tänk att Gud kan väcka det här till liv i dig igen. Det är vad jag tror. Men vi måste ta emot våra gåvor. Vi måste använda dem. Annars så är det som att de försvinner ur vårt liv på något sätt. En gåva är ju egentligen inte en nådegåva. Är ju inte min gåva, eller hur? En nådegåva är ju Guds gåva. Och då gäller att fråga sig, vad vill Gud med detta? Inte fråga sig, vad vill jag med detta? Här tror jag också vi går vilse ibland. Vi bestämmer oss för vad jag vill med någonting. Nu vill jag inte just nu. Det känns obekvämt i det här ögonblicket. Och det känns inte riktigt bra. Så att vi måste fråga oss vad Gud vill med nådegåvan. Sen kom nästa nyckelord. Och det är tjänsterna. Eller tjänsten. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Och tjänsten, det hör man ju på ordet. Det är någonting jag gör för någon annan. När vi glömmer bort att nådegåvan är ju till för någon annan, eller hur? Det är inte till för att jag ska må bra eller känna mig stolt eller växa som kristen i första hand. Den är ju till för att jag ska använda den för någon annans skull. Den är till för Kristi kropp. Och om jag ser mig själv som en del av Kristi kropp, så börjar jag använda min gåva. Eller hur? Nådegåvorna är faktiska gåvor. De är till för att vi ska använda dem. De är tjänster för Gud. Nästa nyckelord som jag tycker mig se i texten är det står verkar i allt. Att Gud verkar i allt. Här tror jag också vi går vilse ibland. Att vi tror att Gud bara använder vissa typer av gåvor. Eller vissa typer av det vi är på något sätt. Och det var därför jag tycker Margaretas underlighet var så bra. Gud använder hela vårt jag. Bibeln, och särskilt Paulus, för det är han som undervisar mest om det här. Han särskiljer inte naturliga gåvor ifrån andliga gåvor. Han blandar ihop allt det här i en enda röra. Vill man liksom få ordning på det här med gåvorna så det är det lite svårt. För det är fem på ett ställe, det är sju på ett annat ställe, det är nio på ett tredje ställe och så vidare. Och det blandas samman som om det handlar om naturliga gåvor och andliga gåvor i samma text. Det görs inte någon utredning om det här i Bibeln. Utan allt är liksom, allt är gåvor på något sätt. Allt vi är. Och Gud verkar i allt. Tycker jag är väldigt befriande. Jag behöver inte sortera för min egen del vad jag gör och inte gör. Och vad som är Guds andes verk och vad som inte är Guds andes verk i vad jag gör. Utan Gud verkar i och genom allt. Nästa nyckelord. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det ska ju inte ske i det fördolda på något sätt. Det ska liksom märkas på oss, eller hur? Det ska synas på dig och mig att nu händer någonting. Och Gud, han använder dig och mig så att anden framträder. Det kan ju vara att vi läser och citerar Bibeln. Vi ger ett ord. Vi ber för någon. Vi kanske har en profetia. Vi kanske har ett tal. Vi har en uppmuntran. Vi gör någonting för någon. Vi ger någonting till någon. Och tänk att allt det vi gör under en vecka, under en månad. Det finns massor av saker som vi gör som jag tror inte vi tänker på. Att det är faktiskt anden som verkar i dig och mig. Han ger dig en tanke att du ska göra någonting för någon annan. Du ska ringa ett samtal, skicka ett sms. Och tänk att jag tror att det är anden som talar genom oss. Och vi tänker knappt på det. Men han gör det. Och då framträder han i ditt och mitt liv. Det är inte fantastiskt. Om ni tänker er en människa som är på väg att drunkna. Och du ser det och du rusar dit. Du gör en insats. Och du får tag på den människan. I sista sekunden du drar henne upp. Ifrån att drunkna. Få upp henne på stranden. Då kan man fundera på vilken kroppsdel av din kropp var den som var viktigast. Var det ögat som såg att personen var på väg att drunkna? Eller var det benen som sprang emot vattnet? Eller var det handen som tog tag i personen? Eller var det ditt viljebeslut att... Alltså vår kropp, Kristi kropp, är den som anden använder för att tala genom oss. Vilken kroppsdel är viktigast? När vi får vara med och be för människor som säger ja till Kristus och räddas som en person som håller på att drunkna. Vilken kroppsdel är viktigast? Det vet vi inte, va? Det är hela kroppen. Alltså vi är lika i detta. Ingen är viktigare än andra. Alla är med. Gåvorna, de är gåvor av nåd. De är tjänster för andra. De verkar i allt, genom allt, för allt. Anden framträder i oss och vi gör det tillsammans. Alla är viktiga. Lite tekniska termer höll jag på att säga. Jag har delat in gåvorna. Jag vill inte prata detaljer, men det finns förståndsgåvor skulle jag vilja säga. Det här är mina definitioner. Jag har blandat lite grann. Förståndsgåvor, vishet, kunskap, skilja mellan andar, undervisning, att vara ledare. Förståndsgåvor, jätteviktiga. Inspirationsgåvor, tungotal. Uttydning av tungotal, det är inte så vanligt idag. Vilket är synd. Och det kan man också fundera på, varför är det så? Ja, vi har lite grann tonat ner det här i våra församlingar, tror jag. Profetia. Där kanske vi lite grann glömmer bort att vi profeterar över varandra lite emellanåt. Vi säger saker, men du borde väl, om inte, du har ju liksom det här, det borde du göra och så vidare. Och så säger vi saker som sen händer. Så att jag tror att profetian faktiskt finns i vår församling utan att vi tänker på det. Vi tror att någon ska säga så, säger Herren, och komma med liksom en färdigt budskap. Men vi bär i oss anden och vi säger saker till varandra som är profetiska ord över våra liv. Och profetia handlar ju inte bara om det som händer i framtiden. Profetia är det som är nu. Vad är det som händer nu? Vem är du? Var är du någonstans nu? Vem är du? Vad gör du? Vad betyder du? Vad är det som händer här och nu? Att vi ser varandra, att vi uppmuntrar varandra, att vi påtalar våra styrkor, våra gåvor. Det är också profetia. Alla vi kan profetera. Jag är helt övertygad om det. Sen kan det hända att det finns sådana som får en speciell gåva i det. Inspirationsgåvor. Kraftgärningsgåvor. Trons gåva. Att utföra kraftgärningar. Helandets gåva. Jag var lyssnade på en föreläsning av en som heter Mikael Grenholm. Som har skrivit en bok som heter Mirakler. Några av er var där också. Fantastiskt bra. Där berättar han bland annat om en kvinna som heter Maria. Som var på väg att bli döv. Så läkaren hade konstaterat att dina celler, hörselceller, de dör eftersom. Hon hade hörapparater för att kunna liksom höra någonting. Hon kunde inte tala i telefon. Hon kunde inte sitta i sällskap så här och lyssna på två, tre personer samtidigt. För det blev för rörigt. Utan bara lyssna på en och en. Och läkarna var helt klara över att du kommer att bli döv. Så vidare du inte genomgår en operation operera in ett transplantat. Och så går hon på en gudstjänst. Jag tror att det här är Flen om man minns rätt. Är det någon som minns det? Ni som var där. Ja, en mindre församling i Mellansverige. Går på gudstjänst. Sitter där med sina hörapparater. Och sen plötsligt så får hon för sig att ta av sig hörapparaterna. Så hon tar av sig dem och sen börjar hon höra. Mitt i gudstjänsten. Perfekt. Hon hör predikan. Allting. Sången, musiken. Hon ringer till sin son på vägen hem och han säger, mamma du ringer. Hon har inte kunnat ringa till telefon. Du ringer. Fungerar hur bra som helst. Hon kom hem. Kvällen går jättebra. Hon går och lägger sig, ska sova. Kan inte sova. För hon hör en fluga i rummet. Det går inte sova. Hon hör sin man snarka för första gången på år. Och hon vittnar kring detta i den här boken. Tillsammans med en massa andra vittnesbörd. Jag har sett en film med hennes vittnesbörd. Jag visade den för sportlovsläger ungdomarna. Det var folk som bad för henne. Men det var ingen som bad i det ögonblicket när hon satt i bänken. Utan hon var bara i en miljö av tro på att Gud kan hela. Och han gjorde det. Alltså gemenskapen hade helandets gåva. Alla vi skulle kunna ha helandets gåva på det sättet i ett ögonblick att vi ber för varandra. Ni som tycker om att läsa, leta reda på boken Mirakler. Han skriver fantastiskt bra och har 50 stycken olika fall med bevis, vetenskapliga bevis för att under har skett. Och det här är ett utav dem. Hon heter Maria Johansson. Hon finns på YouTube också om ni vill hitta åt hennes. Det finns en 7 minuter lång bekännelse som är jättebra. Kraftgärningsgåvor, de finns. Och tänk om vi skulle våga lite mer på det här området. Våga misslyckas lite grann. Jag tror mer skulle hända faktiskt. Sen fjärde som jag vill kalla utgivandets gåvor. Då tänker jag mer på diakoni. Att ge varandra uppmärksamhet. Att ringa till varandra. Att visa omtanke. Att bry sig om varandra. Att tjäna varandra. Visa barmhärtighet. Och det här tycker vi är, det är liksom mänskligt på något sätt. Är det verkligen andligt? Ja, det är det. På fullaste allvar. Utgivandets gåvor. Jag vill läsa för er de här verserna igen. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sånt tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Det är väl signat att komma att hitta sin gåva. För jag tror att vi alla har gåvor. Alla vi har gåvor. Att hitta sin huvudgåva och få använda den är så välsignat. Men det kan vara jobbigt också, eller hur? För 3-4 år sedan så kände jag att nej, men jag ska ägna tid åt Bibeln. Jag ska ge den chansen att tala till mig i första hand. Och det var faktiskt en kristen vän som skickade en länk på en föreläsning som jag lyssnade på. Och jag blev helt tagen. Och det var om Danielsboken. Det är många som känner till min passion för Danielsboken. Jag blev helt fascinerad. Jag insåg vilken fantastisk bok det där är. Och jag gav den alla chanser att tala till mig. Sen kom Uppenbarelseboken och det var lika fantastiskt det. Men bakom allt detta så ligger ju det, man strävar och man läser och man kämpar och man är trött och så ska man stå där och prata inför folk och man känner, kan jag verkligen göra det här? Ska jag verkligen göra det här? Är det här verkligen bra och så vidare? Och mitt i den här perioden så blev jag sjuk på allvar och det känns som att, alltså, hänger det här ihop? Alltså blir att jag hittar min gåva kanske och så sen så blir det liksom en kamp i andevärlden. Jag vet inte, jag vågar inte riktigt kanske säga så, men ibland kändes det så. Det var som att kraften ibland kramades ur mig mitt i allt det här. Och samtidigt så fann jag sån kraft i ordet. Och sån inspiration och sån lust. Så att samtidigt som lusten och glädjen fanns där så var jag så trött och slut. Och så tog jag steg framåt det ena efter andra. Och jag tror att det kan vara så. Jag tror att de gåvor som vi får, de ger oss också. Det blir en kamp. Jag tror att det kan bli så. Och det gäller ju att inte ge upp. Eller hur? Det gäller ju att inte ge efter för de här negativa tankarna eller tröttheten eller, och se det som att det är något som ska dra ner mig så att säga. Nej, det finns en enorm välsignelse i att hitta sin gåva. Vi ska ta någon grej till. Titta på sista raden. Vi kan ta sista versen, vers 31 där. Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Sök vinna de nådegåvor som är störst. Alltså, förminska inte förväntan på Guds gåva, eller hur? Utan sträck dig, sök det som är störst, sök det som är det som du inte tror att du kan få, sök det ändå. Gud vill någonting mer med dig än det du står i just nu. Gud vill att du ska ta ett steg till. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och vad händer där efter? Jo, då kommer kapitel 13. Kärlekens kapitel. Det här är sista raden i kapitel 12. Och så kommer en lång utläggning om kärlekens lov. Då ska jag visa er kärleken på riktigt, säger Paulus. Det finns en belöning i att leva i sin gåva. Att få uppleva kärleken på riktigt. Och jag vill avsluta med att läsa Romarbrevet 12. Vi kan stå upp igen och så läser vi tillsammans. Sen ska vi alldeles strax avsluta. Och här finns, tycker jag, lite grann av kampen att vara kristen. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Varsågod och sitt igen. Vi ska frambära oss själva, våra kroppar, precis allt vi är. Vi ska inte frambära det bästa utan det vi är, alltihopa. Är du klar med Gud? Är du färdig som kristen? Nej. Så mycket det finns att upptäcka. Så mycket det finns att förstå, lära sig, uppleva, tjäna. Men det är inte lätt, eller hur? Alla dagar är inte toppen. Men tänk att få leva tillsammans med Herren och få känna när man gör någonting så känner man att det här är från Gud. Det här var ju det han ville. Hur fantastiskt är inte det? Och mitt i den här tiden som vi lever nu när det blir oroligt, det blir så, eller hur? Folk blir oroliga, de hamstrar, köper toalettpapper i vild förtvivlan. Och man tänker att, ja, okej, det var det som var viktigast. Det blir lite irrationellt. Vi agerar irrationellt när vi blir oroliga. Men tänk att vi som kristna kan säga, ja, det är oroligt. Ja, det är skrämmande. Men mer skrämmande är att inte ha en Gud, att inte ha Kristus på sin sida. Det är ju mycket mer skrämmande. Jag är inte rädd. Jag ska dö, det vet jag. Men jag ska någonstans sen. Jag har någon som tar emot mig efter döden. Jag har någon som går bredvid mig, som välsignar mig, som använder mig, som talar genom mig, som tröstar mig när jag är ledsen, som lyfter mig när jag är svag. Det är mycket mer skrämmande att gå ensam, eller hur? Det gör inte vi. Är inte det här den bästa platsen att vara på just nu? Är det inte så? Jag tänkte på det i morse. Tänk att jag mitt i det här får gå till mina bästa vänner och få liksom ge min tid och känna mig hemma. Omtyckt, älskad, respekterad, förstådd. Församlingen är oerhört mycket större, tror jag, än vad vi riktigt greppar. Och när det börjar skaka runt om oss, då greppar vi familjen, eller hur? När det blir jobbigt, då tar vi tag i familjen, då måste vi så. Och när världsläget är tufft eller det är någonting i stan som händer, så greppar vi församlingen och säger, nu måste vi hålla ihop och så vidare. Tänk att få göra det. Och tänk att få tjäna varandra med de gåvor som vi har till att börja med. Inte det vi inte har, eller hur? Vi ska tjäna med det vi har. Till och med våra underligheter. Ska vi be till sist? Tack Herre att du har skapat oss. Det är så obegripligt att du finns där. Bortanför det fysiska så finns du där som en evighet. En oändlighet. En godhet som är över allt annat. En kärleksfullhet som inte vi förstår oss på. Men tack att du har tänkt oss. Du har gett oss ett liv och du har gett oss en mening med våra liv också, Herre. Och du bevarar oss mitt i livet. Du är med oss i vardagen, på arbetet, i kyrkan, hemma i våra hus, när vi byter olja på vår bil eller åker båt, reser. Alltså du är med oss överallt. Vi inte alltid riktigt märker det här, men det är så är det. Och du ska ta emot oss också den dagen våra kroppar har brutits ner här på jorden. Så kommer inte vår ande att brytas ner, utan den tar emot i evigheten. Herre, tack att vi får frambära oss själva som offer inför dig. Vi får vara exakt de vi är med våra styrkor och svagheter, med de gåvor vi har och med de gåvor som vi inte har. Och du räknar oss allihopa. Ingen är viktigare i ditt rike än någon annan. Alla är lika viktiga. Det är någonting helt fantastiskt, Herre. Och tänk att vi får dela gemenskapen så här. Vi kan inte kramas idag, Herre, men vi kan kramas mentalt och visa omtanke. Tack att du älskar oss, du har dött för oss, du bär oss genom hela livet, Herre. Och tack för den här gudstjänsten, sången och musiken. Vi går in i avslutningen där vi får visa dig, Herre, med våra kroppar att vi ärar dig. Vi får stå upp och vi får lyfta våra händer och vi får be till dig och säga att du är Herre, inte jag. Det är du som är kraften i livet, inte jag. Det är du som har gett mig meningen med livet. Jag har ingen mening med livet utan dig, Herre. Det är du som gör mig frisk när jag är sjuk. Det är du som väcker upp mig från döden, Herre. Tack att vi får tacka dig och tillbe dig för det, Herre. Och tack att vi får gå ut i vardagen och visa på hoppet som vi har. Vi får visa omtanke, vi får tala om det hoppet som vi tror på. På ett enkelt, ärligt, ödmjukt sätt, Herre. Amen.